Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Stiljournalen! Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här med min ljuvlige vän
Filip Strömbäck.
Du är verkligen ljuvlig, Filip.
Ja, du är också verkligen ljuvlig, Fredrik.
Tack, Filip.
Du har ett ljuvligt hår.
Ja.
På det... alla sätt och vis. Du har, just idag har du väldigt fint fluff.
Ja, jag tror jag just gått över gränsen. Nu blev det långt.
Ja. Som men du, jag såg en bild häromdagen på Pete & Harry, mm, på dig, kan det vara ut igår, i en sån här overshirt och en slips från ditt favoritmärke.
Exakt.
Vad heter det?
Brooks Brothers.
Brooks Brothers.
Ja, väldigt snygg, randig, färgens alla
exakt.
Färger.
Och då hade du inte exakt så här, men nej, du låg lite mer på sidan. Mm. Då, och jag fick flashbacks från 2002.
Ja, kan ju stämma. Kändes väldigt framförallt ung. Med den slipsen också.
Mm, väldigt ung.
Och glöm inte att följa oss på Instagram på tal om det.
Nej.
Och innehåll, ja, för att få reda på allt om oss.
Ja.
När Filip går på toaletten och...
Ja, nej. Ja.
Nej, det får
vi inte. Så, vi är inte så utlämnade någon av oss.
Nej, det är vi inte.
Nej.
Och lyssna gärna på vårt smoking-avsnitt som vi släppte i måndags. Som bara kommer ligga där och heta smokingen. Så att när man behöver hjälp med detta plagg ska man lyssna på det.
När man ska på fest eller när man vill köpa eller vad man är, så behöver man inte ens googla. Utan man går in på sin podd-app och så går man in och lyssnar på smoking-avsnittet.
Exakt så.
Då har man allt.
Berätta lite för mig, Filip. Hur har du haft det? Vad händer på Exparang? Vad händer i livet? Och så vidare. Du har skaffat någonting som jag knappt vill prata om.
Som du inte alls vill kännas vid.
Ja, men vi börjar med jobbet, tycker jag.
Ja, det är månadsavslutning.
Spännande.
Det är alltid lika. Du känner igen det.
Mm.
Det är, jag tycker att det är den roligaste perioden. För att det blir så himla konkret.
Ja, det är tydligt.
Fan, vi måste få in två till. Vi måste få in det här. Ba, 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 ba. Mm.
Och sen får man börja om på ny
kula. Och så börjar man om på ny kula. Idag är det den första. Då är det en ny kula. Nya liksom, tag.
Exakt.
Men det är ganska det är intensivt ju.
Ja, det är ju väldigt kul.
Och det, hur är det för dig?
Det är väldigt bra. Jag har lite dåligt samvete för att jag ljög här. För några veckor sedan.
Vad har du ljugit om?
Jag berättade om en utförsäljning.
Mm.
Sen beställde vi att ställa in den utsändningen.
Aha.
Så att jag ska vara försiktigare med att outa, som vi spelar in podden några dagar innan den sänds.
Det blir lätt fel.
Så, men det jag kan outa däremot, som är väldigt kul.
Mm.
För vi gjorde ju på
det ska vara en utförsäljning.
Ja, men den kommer längre fram, inte en utförsäljning utan en sample sale, och den kommer längre fram och vi ska outa den i tid. Men nu, nej, inte nu på fredag, alltså inte idag när den här sänds ut i eten, utan veckan efter.
Mm.
Så den 11 juni.
Ja.
Då släpper vi udda kavajer och kostymer på Pete & Harry med väldigt stort buller och bång.
Mm-hmm.
Och det är, alltså, det är så bra så att jag kan inte ens
med ord
beskriva. Det är Cuccinelli.
Det är ett italienskt märke,
ja, det är Belvest, ja. Vi har Hermes, vi har YSL, vi har Yves & Hawks, vi har Hackett, vi har allt.
Oj.
Och det här släpps med enormt buller och bång. Alltså ingen stor fest, utan det är bara att det är väldigt mycket och det är väldigt ballt. Och priserna är galna.
Mm, det är coolt.
Och 7 på morgonen den 11 juni.
Det var väldigt häftigt med skosläppet, tycker jag. Det gick ju fort att bli av med de här eleganta skorna.
Ja, väldigt kul. Och det är ju kul att släppa så fina saker.
Ja, ja,
så att det är liksom bra.
Det är klart att folk vill ha det.
Ja,
tänker jag.
Brunello Cucinelli. Mm. Och ja, skitkul ska det bli. Det jobbar vi med och det har hänt.
Mm.
Men nu ska vi prata lite om vad som har hänt dig på riktigt, tycker jag.
Jag har skaffat hund.
Exakt.
Ja.
Och jag måste säga, den är här.
Alltså, Han är här. Han har ett kön.
Får man säga den?
Jo, han får välja själv om han ska vara...
Ja, men det är ju inte en människa, det är en sak.
Nej, det är ett levande ting. Alla levande ting är han eller hon.
Ja, men det är ju en blomma också.
Ja, det finns levande... De är han eller hon.
Var är blomman? Den står där, säger man ju.
Ja, det säger man. Men det gör man inte om... Djur.
Var är hunden? Den är där.
Han är där, säger jag.
Ja, det får ju du säga.
Ja.
För jag väljer då.
Du väljer att säga vad du vill, för att han kommer aldrig lyssna på dig ändå.
Hen, kan jag säga.
Det kan du göra om du vill.
Hen är där. Nej, men du har en jättefin hund. Han är väldigt fin.
Ja.
Och söt, nu liten, kommer bli lite större.
Ja.
Det är en cocker spaniel.
Ja, en working spaniel, eller en jaktcocker.
Ja, väldigt söt.
Mm.
Men min enda, alltså det finns ju ingen...
Maria Vugglas nere i Skåne, utanför här.
Kommer hunden?
Ja.
Ja, men det gör den är grevlig.
Den har en grevlig...
pedigree?
Ja.
Ja, trevligt. Ja, men då blev det
och Skottland kommer.
Ja, just, alltså, alltid rätt.
Han är väldigt fin.
Men min enda är ju så här, för att vara elegant med hund, det är som med allt annat.
Mm.
Så måste man ju minimera... Alltså det enda du ska ju gå ut med hunden när du känner för att det passar.
Nej, så är det ju inte. Det är ju inte. Går du ut med din son när du tycker att det passar?
Ja.
Ja, det gör det.
Mm. För annars har ju vi hjälp som...
Ja.
Så är det inte.
Nej.
Men om jag skulle addera på en hund ovanpå Knut...
Så skulle det bli klurigt.
Så skulle jag få kaos.
Ja, men nu är mina barn lite äldre.
Så de kan hjälpa till och dela på ansvaret?
Ja, men det är inte... det är klart att det är jobbigt. Det är ju som att få småbarn.
Ja,
men har jag ju valt det.
Men kostym som du är klädd idag, otroligt elegant. Strumporna är extra pluspoäng.
Ja.
Och så är ju hunden en magisk accessoar.
Ja, det när man är elegant, ja.
Ja, och det finaste är att hunden är döpt efter mitt företag. Den heter ju Harry.
Ja.
Ja, jag förstår att det är därifrån du har fått inspiration.
Ja, ja. Ja, visst är han fin.
Ja, och nu ska vi då beskriva Philips klädsel.
Han gillar de här tofsrofsarna.
Ja, absolut, magnifikt välputsade svarta. Har du putsat dem nyligen?
Nej, mina skor är alltid fina.
Ja, men de där var ju sjukt snyggt putsade.
Ja,
svarta tofsloafers.
Mm.
Ett par otroligt snygga knähöga ribbade strumpor.
Mm.
De är mörkblå, yttersta laget.
Mm.
Sen är de randiga med lila ränder, men de är inte tillräckligt klarlila för att det ska vara störande.
Nej, det är väldigt doft, va?
Ja, extremt snyggt.
Mm.
Blåa linne, nej inte linne.
Ja, någon grov linne.
Grov linnebyxa, beige linneskjorta, virkad slips och en kavaj som ligger där ute.
Ja.
Otroligt snyggt i alla fall.
Tack. Du har också en väldigt snygg kostym på dig idag.
Tack så mycket. Den ska vi prata mer om nästa avsnitt.
Ja, det tycker jag vi gör.
Och det är väl det. That's the summering.
Du, vi har fått en fråga.
Just det.
Den ska jag läsa här och nu. Hej Fredrik och Filip. Hej på dig. Stort tack för trevlig podd. Gillar verkligen det nya formatet. Jag har en fråga gällande våra kungligheter och dess skräddare. Vad vet ni om det? Inte minst för våra svenska kungligheter, men även för de engelska. Pratar vi varumärken eller riktiga skrädderier? Skulle vara kul att få lite mer info kring detta. Allt gott, /Gabriel.
Väldigt trevlig fråga, Gabriel.
Ja, verkligen.
Och jag tycker om att vi börjar få till det att man inspireras av kungligheterna.
Ja.
Och sen tror jag också mycket på less majestäs.
Ja, vad betyder det?
Det betyder att man ska inte förhäva sig kring sina kungligheter.
Nej.
Eller sin statschef. Det betyder att utan ett skriftligt tillstånd från de svenska kungligheterna, så oavsett om vi vet det eller inte, så kommer vi inte berätta, utlämna sådana privata saker som var de syr sina kläder och såna grejer.
Det gillar jag.
Och,
den inställningen gillar jag, att vi har i stiljournalen.
Exakt. Jag tycker till och med att kungahuset ska ju vara totalt ogenomlyst.
Ja.
Noll transparens.
Ja,
alltså de ska inte behöva lämna ut
någonting.
Antingen har vi det eller inte.
Men de brittiska.
Ja, men jag vill bara säga om det svenska.
Ja.
Om man vill veta det som är officiellt, så finns en väldigt rolig hemsida man kan gå till.
Mm.
Som heter kunglighovlev.se.
Jaha.
Där är alla företag som är kungliga hovleverantörer listade. Och däribland finns ju massa klädföretag.
Häftigt.
Oskar Jakobsson till exempel och sådär. Och sen så har ju de självklart privata som de inte outar, som de går till och så vidare också. Men det är en annan historia. Men som Filip sa, de brittiska, ja, där känner vi ingen som helst
skam.
Skam, där åker vi.
Ja.
Nej, och han har ju också, jag tror att i Storbritannien är det mycket enklare att outa att du har kostymer för 45 000 kronor och såna här grejer, för det ingår i det engelska arvet.
Och där har väl också varje person har väl liksom sin...
Exakt, och sin då kan vi ju gå på prins Charles.
Ja, det är väl det viktigaste.
Ja, han syr ju, det finns ju bara en elegant person kvar i kungahuset nu, det är ju prins Charles. Han syr ju allting på hos Anderson & Shepard.
Anderson & Shepard, ja.
Och då är det ju så här, nu vet inte om han lever fortfarande, men det jag vet är att han syr allt hos Anderson & Shepard. Så här tror jag att det är i Sverige också, men då kommer ju... Alltså han går ju inte till Anderson & Shepard.
Nej.
Utan Anderson & Shepard åker till Buckingham Palace, tar med sig tyger och måttar och allt. Och då har de tydligen en skräddare som är pensionerad sedan länge, men som är, tas ut ur pension. Varje gång prins Charles vill beställa nya kläder.
Och åker dit.
Åker dit. Och jag tror det är väldigt trevligt. Sen är ju prins Charles också väldigt känd för att ta hand om sina kläder och använda dem länge, länge, länge. Så han beställer nog inte så vansinniga mängder.
Utan
han har en uppsättning, sen går inte han upp så mycket i vikt.
Nej.
Så han är väldigt begåvad när han syr kläderna original,
ja,
så att det är mycket tyg i allting.
Mm.
Så att istället för att han lägger ut efter, alltså om det behövs.
Efterhand, ja.
Ja, efterhand.
Sen har han ju faktiskt också den förblessen att han har, rätt om jag är fel, men han har ju ofta dubbelknäppt.
Exakt.
Och det går ju mindre trend i dubbelknäppta kostymer. De ser ju typ exakt likadana ut då. Medan enkelknäppta kan ändå variera lite med slagen och var knappen sitter där fram.
Och längden, och, ja, 100%. Men prins Charles är väldigt mån med att, och han syr alla sina skor på John Lobb.
Mm.
Den riktiga, inte den här Hermès-ägda, utan den riktiga John Lobb på...
Den har vi pratat om, det är ju ett eget skomakeri.
Exakt, där, ja, skorna görs, ja, i den affären. Skjortorna... kan jag inte, jag tror att det är Turnbull & Nessie faktiskt, som han gör dem fortfarande på. Och det här är ju också för prins Charles. Där kan vi säga, okej, du ska inte klaga på svenska kungar, men jag ska ge dem en liten...
kanske tips.
Tips!
Mm.
Att, som du sa, att i Storbritannien, alltså Filip, jag älskar syftningsfel när man gör det.
Nu blev det jättekonstigt.
Ja, så Filip i Storbritannien sa...
sa.
Nej, men som Filip här mitt emot mig nämnde förut.
Angående Storbritannien.
var att där har ju varje...
Mm.
Kungligheten. Och då är det så fint att jag tror inte varje har, men du har drottningen,
ja,
prins Philip innan han dog och prins Charles,
ja,
framförallt. Så det är ändå tre stycken med tre hyfsade intresse, olika områden och så här. Och prins Charles är ju väldigt noggrann med att berätta var han gör sina kläder.
Ja.
För det är ingen, vi vet att han är rik, så det är okej att han betalar mycket pengar,
ja,
för sina. Och då hjälper ju då brittiskt skrädderi att nå ut. Och just eftersom de är tre stycken, eller fyra ibland, som kan dela ut de här, så smackar de ju på kunglig hovleverantör på rätt många grejer.
Ja.
Men det blir också internationellt väldigt starkt för de här varumärkena.
Ja.
Jag säger det här mycket också för att jag vill att Peter Harry ska bli kunglig hovleverantör.
Ja.
Men jag tyckte det var ballt i Sverige, om du kunde bli kunglig hovleverantör åt kungen, åt drottningen, åt prins Daniel, åt Victoria.
Mm.
Framförallt de fyra. De fyra högst, alltså regerande och tillträdande. De två paren borde
ha ett eget litet sånt emblem.
Ja, för varje par. Ja, vilket det var, så var det i Sverige fram till 70-talet. För då hade ju det kunde vara åt prins Bertil, åt kungen, åt kronprinsen. Ja. Och det blir också så här väldigt, därför om du är åt kungen, han älskar ju friluftsliv.
Mm.
Prins Daniel så blir det kanske mer office depot. Mm. Liksom, han gillar entreprenörskap och kontor. Nej, jag skojar. Men det går ju också att det som passar... Nej, men jag vet, du kan ju inte vara kunglig hovleverantör
åt office depot.
Nej, men åt alltså,
det är jätteroligt.
Du kan ju inte ha ett företag som levererar entreprenörer.
Nej, kan det man ju inte. Svårt. Det var ju så, det var ju fantastiskt.
Ja, det hade varit ljuvligt.
Ja, där det hade jag velat kunglig äga.
Ja. Nej, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Och Victoria liksom, saker hon brinner för.
Mm.
Och använder. Och det kan ju vara lite olika. Alltså vissa tillverkar, jag vet att Eden Ravencroft är, jag älskar den. Purveyors to Her Majesty Queen, makers of robes.
Ja, det är det enda de gör.
Ja, alltså, åt henne, ja, så är det det de gör. Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Så med, om det här var ett luddigt svar på...
Det tycker inte jag, jag tycker det var ett jättebra svar.
Ja, fråga.
Superkonkret svar.
Och så kommer vi till ett tips till svenska hovstaten.
Ja.
Att låt de fyra översta, alla, vara... kunna ge ut egna kungliga hovleverantörer. Och för er som bor i Sverige som vill uppleva detta, vad resultatet av detta skulle bli, så går ni till Hamngatan och ställer er utanför NK.
Mm.
Och så tittar ni ovanför entrén.
Mm.
Där är tre enorma vapensköldar från tre hovleverantörer som levde samtidigt.
Mm.
Som kunde ge Så vi hade ju det här.
Det är skitcoolt.
Och bara dumt att ta bort. Och det kostar ju väl varje företag 5000 spänn per år.
Ja.
Att vara hovleverantör. Så det är ingen dålig affär för hovet heller.
Nej. Bra.
Så
mycket
gör vi.
Bra. Mm. Har ni fler frågor så vet ni vad ni ska göra. Ni ska skicka in dem till fraga@stiljournalen.com. Ni kan också, som ni har hört i våra tidiga avsnitt, tipsa om en person som vi ska ringa upp för att vederbörande har gjort någonting väldigt stiligt eller bara är väldigt härligt stilig.
Ja, och det älskar vi om vi kan glädja någon som gör världen elegantare.
En person som var väldigt elegant, har jag ju fattat, är Gunnar Hägglöf.
Exakt.
Honom ska vi prata lite om nu.
Ja, och jag vill, innan vi börjar,
ja,
så vill jag säga, det här är en del av en serie, den kommer inte gå i följd.
Nej.
Men vi ska göra ett löfte, vi har ju pratat om Harald Edelstam.
Ja.
Och nu kommer farbror Gunnar.
Ja.
Eller Gunnar Hägglöf.
Ja.
Och vi ska även Dag Hammarskjöld.
Ja.
Willem Wachtmeister.
Ja.
Sverker Åström.
Det finns alltså ett antal ambassadörer.
Ja, diplomater.
Diplomater.
Som är svenska legendarer.
Ja.
Så nu tillbaks till
Gunnar Hägglöf.
Ja.
Kan du berätta för oss vem Gunnar Hägglöf var?
Gunnar Hägglöf, därför det är intressant att de här andra, alltså för en yngre generation.
Mm.
Så Dag Hammarskjöld, jag förstår inte.
Men hans arv lever ju vidare, för han, det är liksom, det är så inpräntat överallt.
Ja, och Harald Edelstam?
Ja, inte lika känd tror jag.
Nej, men ändå gjort film på.
Ja, just lite, det har du.
Willem Wachtmeister, det var väl mest för att han tjafsade med Harald Edelstam. Som...
Ja, men rätt. Men det är det nog mest anonyma, fast när man kommer under ytan, liksom ambassadör Washington och hela
spela det. Spela tennis med...
Ja.
Och sen har du Sverker Åström,
mm,
först öppet homosexuella.
Ja.
Och absolut, han tog också ett betyg i alla som har fått storkorset av Nordstjärnorden.
Ja.
Därför, den togs ju bort 1975.
Ja.
Så har de fått det... Då var de med på den gamla goda tiden.
Just det.
Om du förstår, alltså ja, när det fortfarande var elegant. Mm. Men farbror Gunnar, eller Gunnar Hägglöf, vi ska återkomma till varför jag säger farbror Gunnar lite senare. Han heter Bo Gunnar Rickardsson Hägglöf.
Mm.
Och levde 1904 till 1994.
Mm.
Han blev 90 bast.
Mm.
Hans pappa var häradshövding Rickard Hägglöf.
Ja.
Och här tycker jag det är intressant också ur... Därför det, alltså, det blir lite personporträtt. Men det blir också en av dina och mina odysséer in i att det var bättre förr.
Det är ju därför vi har personporträtt, ja, på de här personerna.
Exakt.
Det är bara, det är hela anledningen.
Ja, och det som är lite läckert då, häradshövding Rickard Hägglöf.
Ja, häftig titel.
Häftig titel. Han fick 5 söner.
Mm.
Och då, det har ju gått bra för Rickard. Han var finansman,
ja,
gjorde väldigt bra ifrån sig.
Ja.
Och på den tiden så ville man ju då, som finansman, så ville man ju också ha en titel.
Ja.
Och det löste han.
Hur löste han det?
Här alltså.
Men hur ska den är bara att ta eller?
Nej. Utan du får ju, alltså du har pengarna. Mm. Bra, nu behöver jag inte mer pengar.
Du behöver
nu ska jag engagera mig i samhället.
Ja.
Och det gör du ju för att komma närmare kungen.
Mm.
Och det gör man genom att växa inom titulaturen.
Ja.
För i alla fall. Det gör man det genom att kröka.
Ja.
Tror man. Men då, han hängde med Ivar Kryger och Theodor Alsvärd,
ja,
alltså pappan.
Det är också namn som vi måste komma, de är inte samma, de är inte diplomater. Men
nej,
både Theodor Alsvärd och, eller Alsvärd och ja, Ivar Kryger borde vi också göra på
rätt av. Ja, industrialistjättar då. Så verkligen. Han var verkligen uppe i den
ja. Ja.
Kategorin, pappan då.
Men det var ju även sonen sen. Det var
ja, men vi ska komma till det. Mm. Och det är så jävla läckert då. Och det är också Gunnar Hägglöf som det här ska handla lite mer om. Han pluggade i Uppsala.
Mm.
Gick, var kurskamrat med Dag Hammarskjöld.
Ja.
Också lite halvhäftigt.
Ja, alltså, verkligen.
Och Dag Hammarskjölds pappa var ju också landshövding.
Ja.
Och häradshövding, så sönerna där då. Men då tycker jag det är häftigt. Rickard Hägglöf.
Mm.
Han är rik.
Mm.
Så sönerna behöver de facto inte jobba för att tjäna massa pengar.
Nej, egentligen. Det kommer komma en dag.
Det, ja, de får säkert också. Mm. Så 5 bröder, då har du då Gunnar som blev ju diplomat,
topp,
en av Sveriges främsta genom tiderna.
Mm.
Så har du brodern, vi ska komma tillbaka till Ingmar,
ja,
blev också inte topp utan bara topp.
Ja.
Diplomat. Sen har du Kjell som tar över pappans finans och bygger vidare på det. Och sen har du Gösta som är överste. Och sen har du Stig som blir konsul.
Tror du, vem är yngst?
Stig.
Tror du Stig skulle egentligen blivit en tjej? Kanske. Och även Gösta också.
Ja, det var det de ville.
Ja,
ja, kanske det var elakt av dig tycker jag.
Nej, men vadå, fem snubbar?
Ja, nej, det är ju... Men det är häftiga med alla förutom Kjell då, men någon skulle ju ta över pappans verksamhet också. Började jobba kommunalt.
Ja, ja, ja.
Så säger man, alltså det är inte, men för staten.
Ja.
För att man behövde inte...
Nej, man utan, vill ju tjäna ett större syfte lite.
Nej, och det är lite den här Kennedy, jag skulle säga att familjen Hägglöf aspirerade till att bli Sveriges familjen Kennedy.
Fast väldigt mycket höger.
Höger?
Hägglöf.
Ja.
Ja, precis. Alltså, de var ju inte lika...
Ja, nej, nej, jag menar mer dynastiskt.
Ja, ja, alltså, du skiter
i
politiken.
Ja, jag skiter i politiken. Ja. Alltså att, nej, men att fem söner,
ja,
alla i topp-topp-positioner.
Ja.
Sen kom bara tiden emot dem.
Just det.
För det var inte glassigt längre.
Nej.
Efter, det här var ju sista generationen där det här var stekigt.
Mm.
Och jag vill också att folk... Jag skrev upp det här, så här konstig anteckning, men för överste, folk, nej, men det låter ju inte så glassigt. Men i en militär struktur, eller snarare då... I den svenska militära strukturen. Eller nu, men det finns 24 grader.
Mm-hmm.
Från den lägsta som heter menig till den högsta som är general. Överst är grad 20 av det här. Så det är inte att man har halvlyckats.
Nej, alltså, då har man verkligen lyckats.
Du har kommit högt upp i ditt värv, så att säga. Och jag tycker det är häftigt. Mm. Och i den världen lever då Gunnar Hägglöf.
Mm.
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem e-Power 48V och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han är uppväxt i den världen,
ja,
i Sveriges elit, och skapar ett fantastiskt nätverk. Han gifter sig lite senare i livet, eller senare, han gifter sig med grevinnan Folci Vici. Kan inte svära på att det är rätt uttalat.
Nej, jag läste det också, men jag skulle säga samma sak.
Ja, pappan heter Carlo Folci Vici från Rom.
Ja.
Och detta gjorde honom släkt med Audrey Hepburn och lite andra...
Kominenta människor.
Ja, så att alltså, livet i den... Hägglöfska hemmet var nog. Och de fick ju inga barn, utan hon hade ju med sig ett barn som heter Axel Hägglöf, som jag har varit hemma hos och delat på en flaska whisky med. Det var väldigt trevligt.
Gud vad härligt,
ja.
Kan vi inte prata lite om Axel?
Det ska vi göra sen,
ja.
Och sen börjar han sin karriär. Och där tror jag du kan lika mycket som jag. Men,
nej, men han, det som slår mig, jag tycker jag kan inte gå igenom den till punkt och pricka, men det som slår mig är ju att han känns som en... Han gör ju väldigt mycket nytta och diplomatiska gärningar under sin karriär redan tidigt liksom, och är med och han är ju med i Förenta Nationer, vad heter det innan FN, det heter det,
Nationernas förbund.
Nationernas förbund, och han har suttit i tunga förhandlingar och gjort saker som att han har gjort en snabb och bra karriär och massa tunga avtryck som ledde till att han krönte sin karriär med de här riktigt coola ambassadörskapen i London och Paris eller vad det var. Och det jag tycker, det jag slås av då, det är den här gamla skolans belöningssystem som inte riktigt finns nu för tiden på samma sätt. Där man gör all den här gärningen och efter att ha gjort all den gärningen, då får du liksom, det är nästan som att få ett hedersuppdrag. Att få en sån där...
Ja, och inte, den finns det viss mån, men inte bara att du står i en ful svart skjorta i 100 dagar och argumenterar i tv. Nej. Som du är ambassadör i Rom.
Nej, precis.
Utan att du ska verkligen...
Ja, den finns ju definitivt att gamla ministrar och sådär får ambassadörskapet. Men jag tror att man tog det lite mer som en stolt, vad ska man säga, som en belöning.
Ja, men det, han var ju
likadant så... landshövdingsämbeten och sånt för var lite mer så här, fasen, det här är min belöning.
Exakt, och det han gjorde då, han var ju, som du sa, han jobbade ju för svenska staten i hela sitt liv.
Ja.
Han förhandlade i Suezkrisen.
Ja.
På 50-talet, vilket är ju, det är en av de 1900-talets absolut största händelser.
Han var ju väldigt industriorienterad. Han förhandlade ju med Wallenbergarna.
Exakt, så att vi fick, han hjälpte dem och såg till att Sverige fick förnödenheter under andra världskriget. Det är en av hans största grejer han gjort gentemot Sverige.
Precis. Han, och det gjorde han, det visste inte jag att Wallenberg var involverad så djupt i detta, men det var ju Jakob Wallenberg, tror jag.
Exakt, Marcus var det.
Marcus
tillsammans med Marcus så var han huvudförhandlare i, alltså åt västmakterna.
Det är skitcoolt.
I London.
Ja.
Och han var så duktig så han blev då en voyer som är alltså representant för den både belgiska och nederländska exilregeringarna i London under andra världskriget. Så han blev betrodd med väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Och sen då så får han ju de sjukaste uppdragen efter de andra. 1946 till 1947 är han Sveriges ambassadör i Moskva.
Ja.
Och jag tror att varför det är så kort, det finns massa anledningar, men det är ju... antagligen för att han skulle bli Sveriges första FN-ambassadör genom tiderna.
Ja.
Men det ryktet säger att hans fru... Ni ska läsa, Gunnar Hägglöf har skrivit böcker om sitt liv också.
Ja.
Så googla dem och läs dem. De är fantastiska. Jag är just inför det här, jag borde ha läst alla böckerna, men jag har inte gjort det. Men jag har påbörjat böckerna och jag har skaffat alla. Mamma hade dem.
Men du får få under de här åren, dels är det efterkrigstiden, men det är ganska tumult politiskt i Sverige också. Och givet att vi var inne på tidigare att han hade... Det var ganska tydligt högern.
Ja.
Så gick det ju inte riktigt när det kom socialister till makten. Och han var väl säkert tvungen att flytta på sig.
Ja, nej, tvärtom. Han var väldigt uppskattad.
Han var ju nära Per Albin Hansson.
Per Albin Hansson och dem.
Så... Jo, men jag tror efter det så tror jag att det var det skett sig på något sätt.
Ja, men han blev ju skickad till Moskva.
Ja,
det är ju finaste posten som...
Som socialister.
Ja, och men hans fru då, den här grevinnan.
Ja.
Hon ville ju verkligen inte till Moskva.
Nej.
Så att ambassadör Hägglöf var... Den här underbara personen som var snobbig till det estetiska.
Mm.
Men inte i sin person.
Person.
Utan var en väldigt gemytlig människa. Men väldigt noggrann.
Mm.
Med, och han då ska till, inte Ryssland, utan till Sovjetunionen och vara ambassadör. Och då så har han, när du ska presentera dig även för presidiets president eller vem det är, så har du då ambassadörs på den här tiden fortfarande. Ambassadörsuniform.
Mm.
Och det här var ju under sommaren så att han hade vita byxor.
Mm.
Till. Och jag var inne och tittade, om alla som vill se hur Gunnar Hägglöf, specifikt Gunnar Hägglöfs uniform såg ut, kan googla ambassadörsuniform och Probus aktioner.
Då är det han.
Då är det hans uniform, och nu visar jag den för Filip.
Vänta, det är då de här vita byxorna. Ja, och så är det en sån här Napoleon.
Ja, och det där är inte en likadan, utan det är hans som har sålts där alltså. Så att...
Du, den såldes ju för inga pengar alls. Att,
men det där är några år sedan innan allt sånt där hade upptäckts. Och,
2012, det är 10 år sedan.
Ja,
och det, men den såldes för 1500, kan vi avsluta.
Ja, avslöja. Den där är ju värd kanske 40 000, alltså, om det räcker.
Nej, men coolt.
Grevinnan Volci Polci då uppskattade inte att åka. Hon var väldigt kraftfull.
Ja.
Och gjorde, det här vill jag, och så gjorde man. Mm. Och båda personligheterna var nog...
Ja, kanske därför det var fladdigt då. Det var därför det var kort tid i Moskva.
Ja, men så hon slängde ut hans byxor ur tåget på vägen till Moskva. För hon var lite arg på honom. Så han, innan han skulle ta emot... Han hade inga byxor till uniformen. Det tycker jag är rätt kul.
Ja. Vad gjorde han då? Han fick ta på sig en klänning eller?
Ja, något sånt. Alltså, han fick ju gå av i... Jag tror han fick gå av tåget i hennes päls.
Jaha.
För att han hade inget på ben. Alltså det var ju helt galet allt. Och man skulle kunna göra en hel podd om bara henne. Men det, jag rekommenderar verkligen... Det här blir som en reklam
för
Gunnar Hägglöfs böcker.
Ja.
Men sen är han då i Moskva och gör ett väldigt bra jobb där. Sen blir han alltså utsedd till Sveriges första FN-ambassadör. Mm. Vilket är också, jag tror inte det går att få ett tyngre uppdrag.
Internationellt.
Internationellt diplomatiskt uppdrag. Och sen blev han, och det här är ju alltså riktigt sjukt och riktigt stekigt. Det är ingen som riktigt greppar vad det här innebär. Då hade han varit i Moskva 1946 till 1947. Det är bara ett år. Sen är han i FN-ambassadör bara 1947 till 1948. Sen blir han svensk ambassadör i London 1948 till 1967.
Oj, det visste inte jag. Det fattade inte jag. Det snappade jag nog inte upp att det var 20 år.
Det är rätt stekigt.
Det
händer ju inte.
Det är ju hela, och då är han 40 till 60.
Ja, 44 till 63.
Hela liksom hans...
hela karriären.
Det är ju otroligt coolt. Ja, alltså, och det är där, okej, det är där bilden är tagen med Churchill. Och,
ja, och det är där han
då blir han ju en del av...
etablissemanget. Ja. Han blir dessutom dojen, eller doyen, i London.
Och det vill säga då...
den ambassadör, alltså doyen är den finaste ambassadören på platsen. Ja, han är den mest seniora ambassadören, ja. Alltså den som har varit på sin post längst.
Längst, ja.
Är alltid doyen. Och ja, det var ju det Willem Wachtmeister var i Washington också. Mm. Och när du blir doyen så är du på något sätt ändå topp där. Mm. Och han var ju med på alla de här högtidliga öppningarna i London. Och han var med på kröningen av drottning Elisabeth också. Alltså han var ju på allt.
Ja.
Ni förstår, alltså... och i den här, om ni vill se en bild på farbror Gunnar i, eller ambassadör
vi ska Hägglöv, komma tillbaka till varför Fredrik säger farbror Gunnar
i ambassadör Hägglöv i uniform, så ska ni googla. Jag är ledsen att inte vi lägger upp det här på vårt Instagram, för jag vill inte lägga upp stulna bilder. Nej. Där det står över, men om ni googlar Gunnar Hägglöv uniform eller Gunnar Hägglöv Paris, så får ni upp en underbar bild på honom i uniform när han står med Charles de Gaulle
också,
som, eller general de Gaulle, som, det är den ni bör titta på. Men under, jag har tyvärr inte årtalet, men det här är en rolig, så här är det. Gunnar Hägglöv, varför jag tycker det är lite exklusiv. Han är en jättenära vän till mina morföräldrar.
Ja, så var det.
Och min, och...
hans, hela familjen Hägglöv egentligen.
Ja, hela familjen Hägglöv. Och jag lekte med barnbarnen när jag var liten och så. Och jag vet inte om jag har träffat farbror Gunnar.
Nej.
För han dog 94, jag tror, han var väl väldigt gammal på slut. Så jag, det finns nog ingen stor, tyvärr har jag nog inte träffat honom. Men... de hade, han var ju tydligen då en väldigt härlig person. Ja. Det har liksom inga privata historier, men att han var liksom bara the belle of the ball.
Ja, just det.
Tillsammans med hans fantastiska då hustru, som min mormor var ju drivig, så att de kom ju tydligen rätt bra överens, för de var ju väldigt riviga båda två. Ett bra uttryck. Men så min morbror, han gör lumpen på Älvsnabben på en sån här jorden runt resa. Som jag vet inte om det finns längre, man gjorde det på Karlskrona.
Nej, jag tror att det finns. Om jag pratade med någon, fast de är mycket, mycket färre nu för tiden.
Ja, och då, Älvsnabben är mitt ute på Atlanten, året är 1965.
Ja.
Och då dör tragiskt drottning Louise av Sverige, som var gift med Gustav VI Adolf, och syster med Lord Mountbatten, som en liten extra bonus.
Som en liten bisats.
Ja, och då ska det ju, eftersom hon var då engelsk, eller först tysk, sen brittisk lady och prinsessa och hela grejen.
Ja.
Och drottning av Sverige. Då ska det ju snabbt ordnas en hedersvakt åt henne och minnesgudstjänst i Westminster Abbey.
Ja.
Jävlar, då behöver ju svenska soldater, kommer ju Storbritannien och Sverige på.
Ja.
Och de närmsta svenska soldaterna är på Älvsnabben. Och de som enklast kan...
ute på Atlanten någonstans.
Ja, så de bordas bara snabbt som fan till, vad heter det, Southampton? Nej.
Southampton, ja.
Southampton.
Eller? Det vet jag inte, men... det...
ja, dit. Och lägger anlägger och sen transporteras till London.
Ja.
Och då ska fyra personer väljas ut till att bli stå... någon sorts hedersvakt runt den här kistan.
Ja.
Och då min morbror står där.
Ja.
Och så väljer de person 1, person 2, person 3, person 4 har för långt hår. Det blir du istället.
Person 5.
Person 5. Och det var min morbror. Och så de körs till Westminster Abbey och så ska de öva och hålla på. Och då ska ju svenska ambassadören komma ner och inspektera.
Att allt är okej.
Allt är okej och titta på dem. Och då ska jag nu förevisa hur man sänker hela sin... framtida tänkta navala karriär i en mening. Det är därför där nere är ju då chefen för båten, alltså mycket.
Det måste varit minst en 3-4 stycken i högre rang.
Ja, 12.
Nej, jag menar 3-4 rang.
Nej, 12 steg. Ja. Högre i rang.
Det var en jävla massa steg.
Uppåt och massa högdjur.
Ja.
Och det är ju Gunnar Hägglöv.
Ja.
Som ambassadör Hägglöv, han är inne på sitt 17 år som ambassadör i England. Han har varit FN Moskva. Det här är
en
han är person. Känd för sin elegans. Han kommer ner där i hög hatt och det är liksom, och jag får inte det här är så jävla roligt. Då in i Westminster Abbey.
Det är alltså Westminster Abbey kyrkan.
Ja, det är den här alltså nationalkyrkan. Ja. Där står de. Och han ska då, vad min morbror säger, farbror Gunnar, och de kramar varandra. Så pratar han bara med honom. Och där, som min mor berättade för mig sen, det, där var det ju liksom,
sen efter var
det, det var ju inte så mycket så här, ansök om flottan sen var inte aktuellt liksom. Det är i alla fall väldigt roligt, ja. Och det roliga bisatsen till detta är att han stod ju där sen som hedersvakt, mm. Och farbror Gunnar satt i rummet,
ja.
Och Lord Mountbatten, min morbror, har ju varit i samma rum som Mountbatten, alltså det är en meter ifrån honom. Det är ändå lite coolt, tycker jag. Och Mountbatten,
tycker du verkligen det?
Ja, i full amiralsuniform, ja. Alla ordrar liksom. Det är ju tragiskt, hans syster då, ja. Som han har minnesgudstjänsten för. Men det är ändå en hände. Han har ett stort foto på det här hemma, på hela,
ja, det.
På hela gudstjänsten,
ja.
Det är ändå, jag tycker det är häftigt.
Ja, det är det verkligen. Det håller jag verkligen med om,
ja.
Men det här är väl egentligen ett tips till alla att läsa alla de här böckerna, ja, eller sätta sig in lite mer.
Och han har skrivit fantastiska böcker om, alltså då, hans tider i alla de här positionerna, ja. Och hans teorier och andra världskrigets slut.
Och jag rekommenderar folk också att bara börja med den här wiki-artikeln om, ja, honom, ja. För att klicka vidare. För det finns ju hur
häftiga
händelser där som är...
Och framförallt inte om man är Stiljournalen-lyssnare.
Nej, precis.
Så kommer det här vara... Men, för då... knyta ihop hans karriär då.
Ja.
Så 67 så slutar han som,
I London.
Mm. Och då blir han ju direkt ambassadör i Paris. Mm. Och igen, de hade ju inga barn.
Men Paris måste vara ett pensioneringsuppdrag.
Det är det, men det är så läckert därför han slutar ju verkligen med hedern.
Ja.
Ja, men, och det är han, det jag tror, att en sån person hade inte velat vara aktiv ambassadör på 80-talet.
Nej, troligtvis inte.
Då har allt försvunnit.
Nej, det är inte, nej.
Han blev ju ambassadör i Paris. Då har han varit ambassadör under Winston Churchill. Mm. Han har varit med om drottning Elisabeths kröning.
Ja.
Han har varit med under Suezkrisen som, ja, chefsförhandlare. Och allt det där vi nämnde innan. Och så får han liksom kröna karriären med att vara ambassadör i Charles de Gaulles Frankrike.
Mm.
Alltså den gamla andra världskrigshjälten, generalen. Och då finns det ju, därför vid det här laget så började ju så här, diplomatuniformer och sånt började ju Sverige kanske ses som onödigt, ja. Och det behöver vi inte hålla på med. Och då är det här fotot igen som ni ska googla, där farbror Gunnar står i, alltså den mest perfekt, jag har aldrig sett pressväck som är, alltså släng ett papper på den här som bara delar sig på pressväcket liksom. Och bredvid Charles de Gaulle. Och det är så läckert att sista uppdraget blev också så elegant. Som det ska vara.
Ja, ah, det är så coolt.
Jag tycker det är så häftigt. Och det balla är, bara för Rickard Höglöfs söner då, de här fem, för att tyda på att alla var rätt lyckade, så när han då slutar 1971 som ambassadör, mm, i Paris,
mm,
så efterträds han av Ingmar Höglöf, hans bror, som är 8 år i Paris som ambassadör.
Där har Kennedy-referensen.
Ja, nej, men och att alla sönerna liksom blev olika politiska ämbeten och... Sen bara blev ju inte världen. Det är ju samma sak med
jag
den faktiska familjen.
Jag vill känna någon Hägglövare, känner jag, för att höra mer om det.
Ja, och hans Gunnars brors barnbarn tävlade i OS för i snowboarding.
Mm-hmm.
Sverige, Aprilia Hägglöf.
Ja, vad häftigt. Coolt.
Och henne jag lekte med när jag var liten. Nej, så en otroligt häftig man med en vacker plym som jag hade velat träffa.
Det är en fin summering.
Ja.
Jag också.
Och just det här att du summerar diplomat... Eller summerar att du... Liksom, alltså vår serie handlar inte så mycket om den politiska gärningen,
nej,
som ni fattar.
Nej.
Utan det är ju det här att de här toppdiplomaterna som Sverker som var den senaste, men att de insåg att stil och diplomati funkar så sjukt bra ihop.
Ja,
men det gör ju det.
Ja, det gör ju det.
Och sitta och förhandla i de här rummen eller och klä sig respekt mot varandra.
Ja, för att stil handlar ju mycket om det här med att väga och välja rätt ord och att,
exakt,
vara vänlig och vara artig och kunna föra sig, tänka igenom saker. Så stil, jo, det är ju diplomati. Allt det där är diplomati.
Ja, men det är som Demistura som lever idag.
Mm.
Jag hörde några historier om vad han har sagt till Putin.
Mm.
Och det är fantastiskt, bara för att han är så fruktansvärt elegant.
Mm.
Så när han står i ett rum,
mm,
med liksom världens största diktatorer,
mm,
han kan snäppa av dem.
Mm. Fast på ett väldigt trevligt och...
Ja, så de fattar ju knappt att de är avsnäppta.
Nej, precis.
Och det är ju det som är sann stil, ja, och elegans.
Ja, men exakt.
Ja.
Ja, det är fint. Du, vi ska gå vidare.
Väldigt kul.
Veckans hiss och diss ska vi kliva in i nu.
Mm.
Då är det så här att du har ju en jättetrevlig hiss, tycker jag.
Ja.
Som jag skulle vilja...
Vi börjar med hissen.
Vi börjar med.
Mm. Mm. Nej, jag vill hissa, eftersom jag flyttade från... Det här, alltså nu kommer vi in i sommar.
Ja.
Och det är ljuvligt. Alltså man tror ju inte... Jag måste säga det som alla svenskar säger. Man tror ju inte att sommaren ska komma.
Nej.
Framförallt inte i april. Då, om man har en dålig april, då är det ju...
Nej, då tror man att det blir ingenting, jag måste boka, jag måste iväg, bla bla bla.
Ja, ja, och man mår så dåligt.
Ja.
Men nu är ni här, och det är så jävla grönt. Och det är så härligt och vackert. Och ska man ju bara blunda för de fula.
Människorna,
ja.
Menar du?
Ja, exakt.
Ja. Och, invånarna.
Men, och jag bodde i Vasastan i 10 år, har flyttat därifrån. Och nu har jag insett att det är en plats som jag saknar.
Ja.
Och det är Karlbergs slott och miljön runt där. Jag älskar verkligen att promenera där.
Mm.
Och så, det
kommer jag ihåg när du bodde i Vasastan, så pratade du ofta om din promenad förbi Pampas och liksom förbi Karlberg och Pampas utan.
Exakt, och ut i Huvudstads slott som är.
Mm.
Men nu är det specifikt Karlbergs.
Mm. Alltså, den där gräsängen ner till vattnet där.
Exakt, militärhögskolan där och gräsängen ner till vattnet där. Att jag vill uppmana folk...
Det är en kär plats för mig också, fast av helt andra anledningar. Så vi ofta springer där då.
Ja, just det. Mm. Nej, men visst är det trevligt.
Mm, ja, ja, verkligen.
Och här vill jag då inte uppmana hela Stockholm att plötsligt klä av sig nakna och gå dit. Utan jag vill uppmana alla Stiljournalen-lyssnare på ett elegant sätt. Om du vill dricka lite vin på ett trevligt sätt i naturen en solig kväll. Gräset nedanför Karlbergs slott är ultimat.
Mm.
Och ta med filt, korg, klä dig lite snyggt, sitta där. Det är så otroligt... Det är massa grönska, du har ett otroligt slott bakom dig. Du har Kungsholmen på andra sidan. Det är lite som att vara vid sjön i Central Park om man ska göra någon sån här internationell...
Ja.
Alltså, du är verkligen mitt inne i stan. Men det är bara, det luktar gott och det är fritt. Så jag vill bara ge en stor hiss till hela det här området.
Jag köper det rakt upp på det. Jag tycker det är så härligt.
Och just det här, för mig, jag upplevde alltid när jag promenerade där. Tyvärr, det ångrar jag att jag inte gjort det här själv. Jag har försökt så många gånger, men det blev aldrig av. Jag ska göra det. Det är just det här, organisera några vänner en trevlig kväll där nere.
Mm.
För att det är liksom, det är inte stökigt på det sättet, utan det är charmigt och trevligt.
Ja. Nej, du sa det innan, det är inte rålis.
Nej.
Nej.
Utan, så jag tycker verkligen.
Ja, det är bra. Dissen då är ju att många har varit där och på andra ställen ute i naturen så här års, så glöms det massa prylar. Och det är för jävligt.
Och där är, Filip och jag, både när vi diskuterar det här i podden, men framförallt när vi diskuterar utanför podden, så försöker vi hela tiden betygsätta hur mycket gubbar vi håller på att bli.
Mm.
Och hur mycket, därför jag tycker så här, har du haft en åsikt hela livet sen du var 15, då är det inte en gubbklagomål. Jag har ju massa gubbklagomål som jag känner kommer ju konstant. Men till exempel att skoluniform, det tyckte jag när jag gick i skolan. Så den känner jag att den kan jag liksom
kan du
fortsätta argumentera till.
Mm.
Det här har jag tyckt sen jag uppfattade att det fanns någonting runt omkring mig.
Det här med nedskräpning.
Ja, och vi gick igenom Humlan. Mm. Och det här, det är bara för att vi råkade gå igenom den. Det här gäller ju alla parker, Vasaparken, allt på Söder, Rålis här. Stockholm är ju, vi har så kort sommar.
Mm.
Den är till för alla.
Ja.
Vi har så jävla vackra parker.
Ja.
Snälla! Skräpa inte ner dem.
Nej, jag tänker så här.
Det är så dumt.
Ja, men det är så himla enkel regel. Det man tar med sig dit tar man med sig därifrån. För problemet kommer när folk förutsätter att det ska finnas en papperskorg som man ska trycka ner allting i när man går därifrån. Tänk inte ens tanken. Låt papperskorgarna bara vara för folk som går förbi och som behöver slänga ett papper. Det ska inte innehålla hela din jävla picknick.
Nej, ta med
en papppåse och kasta det.
Fyll den ta med två tomma papppåsar för att fylla när ni går.
Ja.
Och ta hem och släng det. Och det är lätt.
Mm.
Och det är verkligen... Det är så tråkigt. För igen, de är så vackra.
Ja.
Och det är jättehärligt med folk som ligger och solar överallt. Men för den flanören som bara vill promenera och uppleva parken...
Nej, det är ofräscht.
Ja, det är riktigt, riktigt jävla ofräscht. Ja. Alltså. Och det har inget med att vara en stekig ungdom eller någonting att göra. Utan det är bara pantat.
Ja, det är det verkligen. Men du, stiltipset går ju i samma veva. Vi vill slå ett slag för citybaden.
Exakt.
Eller hur?
För
det är ju också förunnat att leva i en storstad där man kan bada i stan.
Exakt. Och då knyter vi ihop både hissen och dissen här på något sätt. Det har vi pratat om i 6 år i rad nu.
Mm.
Det är det här, och nu är det verkligen, nu är det manlig stil här.
Mm.
Män, jag tycker det gäller kvinnor också in i stan, men det är män vi pratar om. Män i bara överkropp. Det behövs aldrig.
Nej, det är sant faktiskt.
Alltså, så här, jag älskar att du har legat på gymmet och kämpat hela...
Det är så duktigt.
Men på Djurgården, Karlberg, Rålandhov eller någon annan park.
Rålambs.
Rålambshov. Ja, det är ju Claes Råland den är döpt efter. Alltså det finns två tillfällen där du får ha bra överkropp. Nej, men där du får ha bar överkropp.
Ja.
Bra överkropp får du ha när du vill.
Ja.
Och det är, och det här är väldigt kul. Alltså är du just jag tycker vi utgår från Karl Berg nu. Ja. Så har vi den. Är du ska bada på den här bryggan. Då får du gå fram till vattnet. Alltså, så fort du har fotsulan neråt mot marken med tryck på.
Mm.
Då måste du ha någonting på överkroppen.
Mm. Ja.
Och du är i rörelse.
Så när du ligger ner på din filt.
Då tycker jag, alltså jag tycker egentligen inte det här.
Nej.
Men jag tycker att vi måste, till och med vi måste liksom. För människor måste få gå ut och lägga sig ner. Men alltså reser du dig upp och ska titta på omgivningen. Då sätter du på dig något på överkroppen.
Det är lite som en inverterad spansk maskregel.
Ja.
Där man så här, måste ha mask överallt hela tiden förutom när man sätter sig ner till sig själv eller lägger sig ner privat i sin pool eller sådär. Då kan man ta av masken. Och här gäller det tvärtom. Fast
men jag tycker alltså inte ens från filten till badet.
Nej, utan du vill att man måste skyla sig hela vägen ner till strandkanten.
Ja, och lösningen på det för att du inte ska se sinnessjuk ut. För det är av och på. Ta med en liten badrock.
Eller inte bada,
också mycket enkelt. Och sen har du då, utanför Kallberg.
Ja.
Så därför, den här biten på kanalen, den blir väldigt levande en lördag när det är.
Ja.
Och så ligger det också båtar som lägger ankar utanför.
Ja.
Antagligen för att det är trevligt att titta på slottet och det är trevligt att se liv och människor. Och ni som är i båtarna, det är samma sak.
Ja, samma sak där.
Alltså, sitter du ner i båt?
I alla fall när man är på sån tät, när du är sådär befolkat, ja.
Och det här röda skinnet.
Ja, nej, det är inget härligt. Nej. Då får man vara själv ute i kustbandet någonstans.
Men, så stiltipset är, skyl er alltid resten av era liv.
Men bada.
Men, utnyttja Stockholms badplatser. Och jag vill ge ytterligare då, som jag tycker är kanske den elegantaste som jag hittat hittills. Är, jag säger alltid fel här, de bergianska eller bergianska trädgårdarna.
Mm.
Och där igen, om du tar dig då från Vasastan och så går du längs vattnet hela vägen till de bergianska trädgårdarna som ligger ute vid mot universitetet och allt det. Då finns det två, tre otroligt trevliga badplatser på vägen där.
Mm.
De vill jag verkligen rekommendera.
Mm.
De är liksom, jag tror du förstår, det här är svårt att beskriva ord, men du vet, när det inte är bara myllrande av tjås.
Nej, jag fattar exakt.
Utan det är liksom,
det är bara vanliga
människor som vill bada. Ja. Det är inte så.
Nej, det är inte så mycket bergsprängare och nakna koppar och sånt.
Nej, och folk som bara ligger och är packade.
Nej, exakt. Utan det är bara vanliga människor som läser en tidning och äter en frukt.
Exakt så. Och sen kan man ta en öl.
Ja, kan man.
Om man liksom har med sig en snygg kylväska, man lägger tillbaka ölen i kylväskan efter sig, man har den i glas.
Där kommer mitt tips, så stänger vi den här. Det är ju att för alla som inte fattar när man ska göra en sån här sak, så är det att tänk er att någon ska ta en bild som ska ut på Instagram av dig och din situation. Mm. Då vill du inte att det ska finnas en plastflaska. Du får gärna ta med en petflaska med som du kan hälla upp i glas. Och sen lägger du tillbaka den i din väska. Du vill inte ha en konsumpåse som ligger och sladdrar bredvid den här fina filten som du har köpt på Missoni eller vad du nu har köpt den. Du vill liksom inte ha fula plastgrejer överallt. Utan det packar du ner i en snygg korg eller en väska eller någonting. Förutom när du använder det. Även om du inte ska lägga ut det på Instagram. För att alla andra som sitter där eller går förbi är ju Instagram.
Exakt. Och avslutningsvis, i hela livet, tänk bara, vad skulle farbror Gunnar ha gjort?
Ja.
Och håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.